Jag rullar nu. Nej, jag rullar nu. Nej, jag kör själv nu. Du är med om du är med, så att säga. Hej och välkomna till This is 40. Nu, här har vi Isabelle Monfrini. Jag har ju kört lite själv innan. Nej, hon är tydligen inte med ännu.
Alltså, jag hade inte satt på rec-knappen.
Jag körde lite skämt.
Alltså.
Men jag tyckte det var lite skönt, för att ibland när vi pratar så kan jag känna så här, nu kan jag nästan lägga på. Du skulle ibland nästan inte märka om jag var med eller inte, för du pratar så mycket.
Men gud, vad är det för jäkla larm?
Skoja ju. Det är ett skämt.
Ja, men alltså.
Nej, okej, det kan du inte ta. Hej och välkomna till This is 40.
Ja, och det här är Isabelle.
Och det här är Karin Bastin.
Nej, men jag har ju blivit odräglig igen.
Nej, det är det inte. Det är all good.
Back to last summer igen.
Nej då, det här är all good. Allt är jättebra. Men jag har redan varnat dig, jag är ju lite av en häxa idag. För jag inväntar ju min mens. Jag åkte runt som ett svart moln på gatorna och varnade dig genom att skicka liksom min sista update från Maja, där det varnade att jag var cranky, moody och lite annat.
Maja är alltså en mens-app för alla er som
är där. Jag var cranky, moody och lite annat. Och då skickade du tillbaka. Vänta, jag ska se vad du ska. Ja, men det var en bra reminder.
Ja, men alltså, hallå.
Tydligen så var jag i alla fall inte snäll nu när jag kom hem.
Nej, men
när du skrev så här, mys, vad glad att du har mens, jag lever, utropstecken, tack, utropstecken.
Ja. Nej, du säger fel, du har dina ord, alltså din sån här expression på fel ord. Vad glad att du har mens. Och sen är det, jag lever, tack, som Oprah.
Jag lever, tack. Jo, och då precis när du skickade det, då kände jag så här, ja vad fan, nu får jag sluta. Men sen i samma ögonblick som jag skrev yes, 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 så blev jag sur igen.
Ja, fast alltså, jag hade tänkt att göra en skratt-emoji i samma. Alltså, att, så, alltså jag har inte blivit Oprah, tyvärr.
Men, jo, alltså, men det tycker att jag du har haft jävligt positiv attityd de sista veckorna.
Men tror vi på riktigt att Oprah egentligen har en positiv attityd?
Ja, det tror jag.
Nej, jag är inte så säker på det om jag ska vara ärlig. Hon har blivit psykiskt misshandlad som barn, både sexuellt och så vidare. Hon gör ju sig till. Hon är ju som alla andra 40-talister, alltså som låtsas som att det är bra. Låt bara göra så sjukt mycket som möjligt hela tiden, så ser man till att man mår bra. Jag är inte så säker på att Oprah mår speciellt bra.
Jo, men du får ju också tänka så här. Hon har obegränsat med pengar.
Ja, så fort pengar hon, så fort, löser inga problem.
Nej, jo, det kan lösa ganska många problem. Så fort hon känner så här, åh gud, jag har en bad day, då bara kan hon ge en bil till en person och bara så här, åh vad snäll jag är, vilken underbar person jag är.
Just the very idea of giving away a whole car to somebody. I just think that's just one of the most incredible moments ever.
The show started with a stunt designed to throw the audience off the scent as Oprah called 11 unsuspecting people up on stage.
Now, I just want to tell y'all right now, we've been lying to you. I admit right here now, on this stage, you're really here because you all share a wildest dream. Every single one of you desperately needs a brand new car!
The audience thinks it's over, but Oprah's just getting started.
Now here's the deal. Listen carefully. Inside one of these boxes is a key. Do not open it yet. If your box has a key, you will be the last person today to get one of those cute little G6s. All right, open your boxes. Open your boxes. One, two, three.
Det kan vi ju sätta in den. Det är en rolig opera. You get a car, and you get a car, and you get a car.
The reason why I was screaming the words is because other people were screaming so loudly. I thought they didn't understand or wouldn't understand what had just happened and what I was saying.
Ja, men det är ju enkelt för henne, det är enkelt för henne att liksom kasta rosor på sig själv, att få så här, åh gud vilken duktig bra person jag är, för hon har ju förmåga, eller hon har ju liksom möjligheten att förändra människors liv precis hela tiden. Hon kan ju känna sig som en otroligt god människa. Sen kan hon säkert vakna upp på morgonen efter hon har sagt jag lever, tack jag lever. Så kanske hon också tänker så här, nej gud vilken tråkig dag det var idag då.
Men tråkigt tror jag inte hon har. Men däremot psykisk, alltså hur man mår mentalt, alltså mental ohälsa har ju inte med för att man har tråkigt och kul att göra. Det är ju, har ju med andra saker att göra. Och jag bara säger att ofta så har det ju med barndomen att göra. Alltså mycket.
Ja, hon är ju jättehemsk barndom. Precis. Men jag tror ändå Issa att hon nu har ju, ja hon har absolut en jättehemska är. Ja, och har ju såklart haft jättemycket jobb i sitt liv. Men jag tror ändå att hon har det ganska härligt där ute i sin estate i Montecito. Där hon tittar ut över sin rose garden.
Ja, och dessutom har hon inga barn att ta hand om det skulle nu vara positivt.
Ja, men det kan ju säkert vara en sorg också. Men då har hon har ju sina hundar. Hon har ju 3-4 hundar va?
Nej, men grejen är att det där med barn är faktiskt intressant. För att du vet ju, alltså jag bara, och nu det här är helt spontant bara. Alltså det här med att Oprah inte har barn. Och att hon aldrig egentligen har överhuvudtaget blivit ifrågasatt om det ju. Alltså ingen har någonsin pratat om det. Men en person som i varenda jävla artikel har blivit ifrågasatt om det sedan 30 år tillbaka är Jennifer Aniston.
Mm.
Och jag har ju kompisar som har jobbat med Jennifer Aniston. Mm. Alltså det som är så sjukt med det. För att hon har ju liksom aldrig velat ha barn. Men ingen i Amerika kan hantera det, för hon är liksom Rachel and Ross.
Ja, för att hon ser ut som the girl next door. Och då är det så här, det ingår att du ska vilja ha barn. Det är så svårt för folk att så här tänka sig att hon inte ville ha.
Det är Friends liksom känslan.
Jo, men det är inte bara det. Det är liksom så här, det är så otroligt svårt att tänka sig att det finns personer som inte vill ha barn. För att gemene man vill det. Och det är så här, folk har svårt att acceptera att andra människor inte gör som dem. Och sen har man ju ingen aning om vad det finns för liksom skäl bakom. Liksom.
Nej, men just med Jennifer Aniston har det ju varit liksom bizarr. Det har ju varit en häxjakt på så här, typ, alltså på de här fake-tidningarna så har det ju varit liksom så här: oh, Jennifer Aniston has liksom expecting twin. Alltså bara ljug. Hela tiden om att hon ska ha barn.
Hela
barn.
Tiden.
Upp till liksom, faktiskt... hon är 53 år gammal idag liksom.
Ja, men det är ju det som jag tror så här, ganska skönt för henne när hon väl fyllde 50, för då började liksom spekulationerna avta, för fram tills dess var det så här, och då hon ätit en hamburgare, ja då var hon gravid liksom.
Nej, men det var nu, hela tiden.
Nu har folk liksom slutat hålla på och liksom skärskåda hennes mage. Ja. Och, ja, det måste vara så skönt.
Det som jag tyckte var så intressant, för jag gick ju på det där tills jag träffade då som kände henne väl. Som var så här, alltså det finns liksom ingen annan som är så nöjd med sitt liv, som är så rolig, som är så avkopplad framför sitt kändisskap, som absolut inte vill ha barn. Då hade hon skaffat det med sig liksom.
Hon hade kunnat skaffa det för 100 år sedan. Ja,
alltså, precis som Sandra Bullock har gjort till exempel. Alltså det är liksom, hon vill inte ha det, punkt slut liksom.
Nej, men plus att
folk har inte kunnat acceptera det.
Nej, men om hon vill ha det så skulle hon också kunna fortfarande göra det.
Ja, men nu, hon vill ju tydligen inte det. Så att, då får man väl låta stackaren vara. Och vet du vad som är så bra med det?
Nej.
Det är att om hon inte har barn, då behöver hon inte ha någon nanny heller.
Nej, för det är ju, det är risky business att anställa en nanny.
I Hollywood, ja. Det verkar vara jävligt risky business.
Ja.
Vad har vi på nannies och celebrities egentligen?
Nej, men det finns ju jättemycket. Det är ju nästan löjligt hur liksom, alltså det är som en pastisch. Men det är också så här, sluta då anställ så här supersnygga unga nannies. För det liksom verkar ju inte kunna gå så bra.
Nej.
Jag vet inte om jag själv någonsin skulle ha tänkt så, men
jo, man känner ju att... Det skulle du.
Nej, men jag vet faktiskt inte. Men, det är, jag...
men grejen är att jag tror inte att de behöver vara snygga. Alltså, de tre största nanny liksom cheating scandals är ju Ben Affleck.
Mm.
Och sen så har vi Judd Law.
Mm.
Och så har vi ju... Jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Gwen Stefani's ex. Vad heter han då? Gavin Rossdale. Gavin Rossdale.
Ja, men, nej, men den största är väl ändå... Nej, det kanske inte... Hon kanske inte var...
Ja, jo! Arnold Schwarzenegger.
Ja, som också fick barn med...
Ja, jo. Ja. Men hur som helst så är det ju så då att... grejen är att det har inte bara med snyggheten att göra. Utan jag tror att det har väldigt mycket med... Att de männen ser det där moderliga.
Ja, det är caretaking. För de letar ju alltid på något sätt efter någon mamma liksom.
Ja, precis. Det är just det när två människor är superkända. Mm. För i alla de här fallen pratar vi ju om att kvinnan är också känd.
Mm. För sen finns det ju andra män som har blivit tillsammans med nannies. Tiger Woods som blev tillsammans med Elin som var...
Elin Nordegren, ja precis.
Och det är Matt Damon också som blev tillsammans. Den tjejen var väl också
nanny? Nej, hon var servitris. Men,
jag trodde hon var nanny.
Hon var servitris på en restaurang där Matt Damon var.
Ja, ah, okej. Okay.
Alltså jag tror mer att det har, för i Judd Laws fall till exempel, han hade ju, är det 4 eller 5 barn med en kvinna som heter Sadie Frost. Mm,
exakt.
Och sen var han ju otrogen mot Sadie Frost med Sienna Miller.
Mm, precis.
Och sen när han då var och hämtade barnen varannan vecka och vad de nu hade sig, så började han ligga med Nanny. Mm.
Vänta då, vi har Ethan Hawke och Uma Thurman också.
Ja, just det, men det var så länge sedan. Det kan knappt någon komma ihåg. Men,
fast det är ju ändå så.
Och Ethan Hawke gifte sig väl med sin nanny?
Ja, precis. Och de fick väl också barn med?
Ja, men precis. Nej, vad sa vi där?
Vilka var vi på? Vi var på...
Jo, nej, Judd Law och Sienna Miller. Alltså, det var inte ens hennes barns nanny.
Nej, precis.
Utan det var ju det som var konstigt. Att det blev liksom så här, det blev ju nästan så här dubbelt på dubbelt på något sätt.
Mm.
Var Sienna Miller och var typ världens liksom hetaste kvinna.
Ja, hon var så sjukt läcker. Alltså,
fortfarande.
Ja.
Och sen blir då, så var han otrogen med en kvinna. Så, alltså, och nu då får vi väl låta ytliga, men det var liksom nothing to write home about.
Nej. Men tillbaka till så här förra veckans avsnitt, så här, vad tänder män och vad tänder kvinnor på? Det är så här, ibland så är ju de så jävla... ytliga.
Ja, men på det sättet att de bara, åh, det här är en kvinna som tar hand om mina barn och som gör det på rätt sätt och som är med mina barn och som har slutat arbeta och i kanske kändisars fall då att mamman kanske är på någon filminspelning, då blir liksom den där
jag tycker det är så jävla sjukt. Jag känner så att ju äldre jag blir, desto svårare har jag att förstå själva scenariot, hur den där mannen kan liksom bara släppa alla hämningar och göra det. Men för så här, han sviker ju också barnen. För det är också så jävla orättvist och taskigt.
Ja.
Att liksom vara otrogen mot mamman med barnens barnpassare. Alltså det är liksom... Fan, jag skulle bli så jävla förbannad. Så att det är 100 gånger värre än att liksom träffa någon på krogen.
Ja, men all otrohet som är över liksom 3 månader och man inte lämnar sin fru eller man är väl moraliskt fel. Det kan vi väl ändå... eller kan inte du och jag i alla fall tycka det?
Jo, 100%. Ja. Nej, men också här, när man var yngre kanske man inte riktigt förstod det här, men nu när man är äldre så är det ju verkligen så här, det är en sån bomb tycker jag.
Nej, men man behövde inte förstå det.
Nej, jag vet.
Alltså, för man skulle inte gifta sig med den personen. Men när man väl har gjort ett sånt commitment så får, det är klart, det har vi pratat om innan, att det är klart att otrohet kan... Alltså kanske nästan måste finnas i en liten stund om man har blivit förälskad i en annan person. För att se ifall det är alltså, eller ifall är jag verkligen riktigt kär i den här människan så jag ska splittra min familj nu. Det är ju det som är... Så att otrohet kan, alltså det kan man ju se existerar. Men sen när man gör det, precis som du säger, det är ju faktiskt en jävligt bra poäng ju. Att det är ju helt sinnesfullt att också
alltså,
förstöra.
Männen är liksom, jag tycker det är så här, mannen är så jävla känslokall gentemot barnen och frun. Och det är så typiskt så här själviska beteendet.
Mm.
Men i det här fallet med Gwen Stefani och Gavin Rossdale, det var ju också... Det uppdagades ju på så himla hemskt.
Ja, hur var det?
De hade ju 2 eller 3 nannies tror jag. Och så var det väl någon av dem som hade jobbat längst för dem som upptäcker på en av barnens iPads den här konversationen då som han, Gavin, har haft om den andra nannyn. Och det är liksom så här värsta snuskmeddelanden. För då var tydligen hans, ja, också så jävla klantig kille. Hade han kopplat sin sitt nummer till barnens iPad. Så hela så här message-konversationen låg där.
Ja, gud, det har jag haft. En parentes på det måste jag bara säga. Att det har jag ju haft med Philips telefon. Alltså, han märkte det tyvärr.
Ja, du, på kvällen så här, kokar du lite te, satte du med iPaden och går igenom konversationen, för det är ändå skönt att veta vad de har för sig.
Dagens text kunde jag hitta på Agis iPad liksom.
Ja, men så här, det är ju, alltså, så här, jag är ju sjukt osvartsjuk, men jag skulle ändå
också.
Om hela liksom textlingen låg där.
Ändå kul.
Det är ändå kul, för man har ändå ingenting att för sig som att läsa på så här schampoflaskan när man är i badrummet. Lika gärna kan man väl kolla på liksom textmeddelanden vad han har gjort.
Men plus att man tänker så här, man småskrattar lite så här, han är ändå kul. Men för att han gör ju sig till mer med någon annan så att säga.
Ja, jag vet.
Alltså typ någon som han jobbar med.
Ja, för det är ju en annan person i texterna till olika personer.
Ja, men exakt. Så plötsligt blir man lite nykär när man har det där. Men ja, däremot så skulle jag aldrig gå in. Eller inte. Men jag skulle aldrig gå in i hans telefon. Precis som jag har. Det har vi ju pratat om.
Nej, aldrig någonsin. Nej. Men här är ju som att liksom så här, om man gör det i barnens iPad, då är det så här, då är det tillåtet.
Ja, men det är ett öppet mål. I'm sorry.
Men så i alla fall den där nannyn berättade i alla fall det för Gwen. Och det var ju också sånt jävla svek på något sätt. För att hon var ju ändå liksom den stora inkomstkällan. Den stora... Nu, vi vet ju såklart inte allt om deras relation, men ändå så här, hon födde barn och hon liksom gjorde värsta karriären, hon drog in så sjukt mycket pengar.
Det är klart, han kände ju inte ens väl. Han hade inget jobb.
Hon var en sån superstjärna. Och man vet ju också så här, hur tufft och jobbigt det är med alla graviditeter och föda upp de här barnen, sen ska hon ut på turné. Så fan vad hon liksom kämpade. Och 13 år var de gifta och sen får hon det här i ansiktet. För den där relationen hade ju ändå pågått i 3 år.
3 år?
Ja, när relationen hade pågått i 3 år. Så det var ju liksom värsta, alltså ett sånt jävla vidrigt svek. Men jag måste nu i efterhand säga att gud vad bra ändå. För att nu är ju hon och Blake Shelton så otroligt kära, känns det som. Det känns ju som en så här match made in heaven.
Ja, men det är så, ja, men det är så kul. För han, så, de är ju så jävla gulliga. Så man vill ju liksom, alltså man spritter ju i kroppen. Man ser dem, och de är så jävla omaka. Ja. En liksom kan... Blake Shelton, alltså jag tror, vet inte ens fall, vissa svenskar kanske inte ens vet vem han är, men han är ju verkligen USAs största stjärna egentligen.
Ja, skärmig som fasiken, såhär countrystjärna.
Fast han är ju inte bara det, han har ju allt.
Ja,
liksom.
Nej, men och sen så har han ju gjort, vilken utav, är det Idol? Nej, inte Idol, vad heter den andra?
Här med stolarna.
The Voice. Ja, The Voice.
The Voice, ja.
Judgen, en utav...
Jurymedlemmarna.
Jurymedlemmarna. Nej, men han verkar så jävla såhär gosig, härlig björn, och han bara, alltså man ser ju när han tittar på Gwen, han är ju såhär, han förstår knappt att han liksom har fått henne. Han är så kär i henne så att det är helt otroligt.
Och det är det som jag är lite rädd för, Karin. För det är det enda, att han har någonting lite Anders Borgst över sig. Mm. Kan han ha varit tönten i klassen? Men ändå, alltså det vi pratade om förra veckan, att han kan också, när han plötsligt ser, för att precis som du säger, att den här liksom, alltså hon spelar ju på sin pinuppiga stil. Absolut. På sin liksom, alltså hon, eller hon kan spela på en rockig stil också. Jag har ju sett henne live. Har du varit på konsert med
henne? Nej, inte med henne. Jag har inte sett henne.
Nej, jag har varit på henne en gång. Alltså hon har ju liksom lite alla möjliga stilar på något sätt. Hon är ju ganska... Ja, hon, jag älskar henne också. Så jävla snygg. Och...
Så kul att kolla på, för hon är så jävla snygg.
Intressant, intressant. Men det oroar mig lite, för att han är så jäkla liksom boy next door person. Och det vill säga, kanske kan han ha varit tönten i klassen.
I det här fallet så tror jag inte det spelar någon roll. För att jag tror så här, han dyrkar henne. Han har inga egna barn. Han har liksom fått så här hela jävla guldgruvan med henne.
Ja, underbar.
Och han själv har också guldgruvan. Så att det är så här, jag tror att det är en otroligt härlig relation. Och hon slipper så här... Någon jävla tönt som liksom ska hålla på och ligga med nänen. Det skulle ju liksom aldrig Blake göra.
Nej, men för jag känner också det med Blake, att även om han var nörden så kunde han ändå sjunga och spela gitarr.
Exakt.
Och då är man liksom...
Ja, och han gör det inte dåligt. Vi ska avsluta det här avsnittet med deras jullåt som jag bara är helt besatt av. You make me feel like it's Christmas, heter det. You make it feel like Christmas. Alltså den är, och den videon kan jag verkligen rekommendera att titta, för den är så jävla gullig när de liksom håller på att titta på varandra och är så glada. Och...
Och denna vecka fortsätter vårt fantastiska samarbete med Booksy. Mm. Vad är det för någonting, Karin?
Nej, men det är ju en otrolig app där man kan lyssna då på ljudböcker. Det finns 10 000-tals ljud- och e-böcker för hela familjen. Ja, men nu har vi pratat lite om filmer man vill se under julhelgerna, men det är också väldigt mycket tid för att läsa. Och då tycker jag som gillar att vara ute och promenera och åker mycket bil nu när jag ska åka upp till stugan och sånt, så är det ju liksom helt perfekt för mig att använda ljudboksapp. Mm. Och inte bara för mig, utan för barnen också. För de har ju lite, liksom det är den här generationen där de kanske inte är så vana med att läsa så mycket, och det är lite lättare att motivera dem att läsa genom en ljudboksapp, tycker jag. Mm. Plus att det som är unikt med den här appen Booksy, som jag verkligen gillar, det är att de motiverar också till läsning genom att man får poäng för all sin läsning, och man får utmaningar i appen som liksom främjar det här läsandet. Och barnen kan växla ut sina poäng till roliga belöningar i appen som en extra morot. Jag tycker det är så himla viktigt, för det känns som att det är så här, jag har pratat om det förut, att ibland känns det som att de går miste om ganska mycket för att de är moderna såklart och håller på och kollar sina telefoner och sociala medier och hej och hå. Men det känns som att de missar den där läsningen som vi spenderade så mycket tid med när vi var små.
Mm, fast jag tror just att alltså, två av mina barn lyssnar jättemycket på ljudböcker.
Det är ju liksom, de nya tiderna är ju så att det är så de får läsa.
Ja.
Och jag tycker det är superpositivt. Du behöver inte sitta där och kämpa med att läsa i en pappersbok liksom.
Ja, men det blir ju ett sätt, alltså ibland kan ju boken bli att man liksom ändå har tänt och man har kanske, alltså det blir ett annat sätt att varva ner på att ja. Lyssna på en ljudbok precis innan man ska sova och sådär.
Ja, ja men så, mina barn gör ju det och framförallt Cesar ligger alltid så här under täcket och myser med en ljudbok. Ja, det är så himla gulligt och också,
men det är så lustigt,
ja men också så här, för
det gör ju min Oggy också, och Oggy och Cesar är ju bästisar, så det är ju så typiskt,
det är
jättegulligt. Att de gör samma sak.
Det är så gulligt och jag hör honom ligga så skratta om det är något roligt liksom, det är
ja, men precis.
Gulligt. Men det är också perfekt för dem, för det är ju, det är mycket bilande, åka runt till släkter och grejer på julen och man åker kanske på en resa eller någonting. Då är det ju också perfekt för dem med en ljudbok istället för att läsa en bok. Jag älskar det.
Istället för att höra sina föräldrar bråka i framsätet.
Istället för att höra sina föräldrar bråka, precis.
Det är det. Man kan välja mellan tre olika prenumerationsalternativ. 139, 169 eller 199 kronor beroende på vad som passar er familj bäst. Men alla får testa appen gratis och det är ingen...
Utan bindningstid.
Ja, det är helt otroligt. Och du har ju också ett fantastiskt lanseringserbjudande till våra lyssnare.
Det älskar vi. Mm. Man tar del av det här fantastiska erbjudandet på booksy.se. Alltså booksy.se. Och då använder man koden thisis40 med små bokstäver när man registrerar sig. Och då får man ett par trådlösa hörlurar som gåva. Hur bra? Hörlurarna är värda 349 kronor. Observera att det här gäller så länge lagret räcker och när du har betalat för din första månad så får du de här hörlurarna hemskickade. Alltså gör det här, det är ju skitmysigt. Vi ska också säga att det kan också vara mysigt att åka i bilen och hela familjen lyssnar på en och samma om man kan lyckas ena. Det är kul att liksom ha en berättelse som man kan följa allihopa.
Så gå in på booksy.se och lär dig mer och ladda ner appen och börja lyssna och läsa mer.
Underbart. Men du, apropå, inte apropå nannies, men apropå ja, men otrogna gubbar eller ännu värre otrogna svin som är liksom helt förskräckliga. Jag tänkte vi skulle prata om den här nya dokumentärserien som går på Viaplay som heter The Price of Silence.
Jag vaknar tidigt av att jag får ett sms om att jag måste läsa DM. Det här är mitt i MeToo-tider. Många kända människor bevakas och avslöjas. Men det här är ett avslöjande som sticker ut.
One of the world's most prestigious prizes won't be awarded this year.
Some 18 women came forward with allegations of sexual misconduct.
Jag har ju varit tyst om det här i över 20 år.
Det var som en chock. Det finns andra som har upplevt samma sak.
Jag hade inte börjat arbeta med mina kopplingar till de här minnena eller traumorna än.
Han kunde bli sexuellt våldsam utan att vi kommit överens.
Han kontrollerade vad jag gjorde.
Ta stryptag
och ge mig till klubben.
Som jag upplevde att han hade varit en våldtäkt.
Och tryckte ner sin kuk så han fick en kick.
Ja, The Price of Silence.
Så jävla bra namn också, för det är så spännande. För att det är ju våran kompis, min bästis Martina, som har gjort den.
Ja, det är inte bara våran kompis, precis. Det är din absolut bästa kompis ju. Vi skulle ju kunna klippa in gamla klipp om hur Jean-Claude Arnaud, som det faktiskt egentligen handlar om, ju också flörtade och alltså har raggat på mig och mina kompisar. För att jag kan liksom komma ihåg hans lukt. Förstår du vad äcklig?
Nej, fy fan, vad äcklig.
Nej, men för det första luktade han ju alltid läder. För han hade ju alltid en läderkavaj på sig. Men sen luktade han ju också surt. För han, det är det jag kan minnas. Att det, han har ju såklart tafsat på en.
Alltså han är så äcklig.
Alltså det har han gjort.
The Price of Silence är i alla fall en dokumentärserie som handlar då om hur själva akademin faktiskt kände till liksom det här beteendet och typ bara liksom lät det fortgå. Och hur han kunde utnyttja massa kvinnor under liksom väldigt, väldigt många år. Så jävla äckliga historier. Så jag satt igår och bara var helt mållös. Nej, men alltså den är så bra. Jag tänkte att vi ska ringa upp Martina så att hon... Jag tänker att vi ska ringa upp och så får hon berätta lite om den och så ska vi lägga in lite klipp. Hej, det är Karin och Issa.
Hej.
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 Vi har introducerat dig här som min bästis och våran kompis. Du är ju värsta stjärnproducenten, har utvecklat massa tv-format och grejer. Och nu har du då gjort den här otroliga dokumentärserien som heter The Price of Silence. Martina, jag tycker att den här är så bra.
Men gud vad roligt.
Kan inte du berätta för lyssnare vad det handlar om? Vad premissen är liksom?
Det är 4 avsnitt som handlar om Svenska Akademin och den kris som föranleddes av en artikel i DN där 18 kvinnor gick ut och berättade om de sexuella övergrepp de hade blivit utsatta för av en man som kom att kallas för kulturprofilen. Och han hade kopplingar till Svenska Akademin. Och Svenska Akademin är en väldigt upphöjd institution där man jobbar mycket med det svenska språket. Men framförallt så delar de ut Nobelpriset i litteratur. Och den här mannen, kulturprofilen, hade ju kopplingar till Svenska Akademin då han var gift med en av ledamöterna och hade kompisar som var ledamöter i Svenska Akademin. Så att han hade i sig egentligen ingen makt, men han låtsades ha makt. Han låtsades sitta på de här olika kontakterna. Och på det här sättet kunde han då manipulera och grooma unga tjejer som vissa av dem kanske såg en möjlighet till en karriär i kulturvärlden. Andra var inte intresserade av det, men han lyckades ändå med sexuella övergrepp på dem. Bara vissa av de här kvinnorna inte har berättat de här historierna på 20 år.
Ja, men alltså vittnesmålen, man blir liksom helt gråtfärdig när man hör de här berättelserna.
Ja. Och samtidigt vill inte de vara några offer. Så att jag tror inte de vill att man ska bli lättare när man hör deras historier. Utan de känner sig som starka, modiga kvinnor som har varit med om något hemskt. Men de har gått vidare, många av dem, inte alla. En del är fortfarande någon känsla av att gud, är det verkligen sexuella övergrepp? Det är ju ändå mitt fel på något sätt där, känner de. Och därför är det så viktigt att berätta de här historierna så att skulden och skammen hamnar på förövarna och inte på dem som har blivit utsatta.
Exakt, för det är det som är, för det är, det som är meningen med alltihopa, att liksom få upp MeToo till ytan igen. Och...
Ja, precis, men också att påminna vad var det som egentligen hände. Den här artikeln som Matilda Gustafsson skrev i DN var ju fantastisk och var ju startskottet på den här katastrofen och haveriet som skedde sen i Svenska Akademin. Men det här kan ju hända var som helst, på vilken arbetsplats som helst, inom vilken fritidsaktivitet som helst, att unga människor blir utsatta för sexuella övergrepp och sen inte kan prata om det för att det råder en tystnadskultur. Alla vet, alla ser, alla hör, men ingen gör någonting. Så var det i fallet här med Svenska Akademin.
Men varför? Att det var många som för att det var ju, de visste ju vad som pågick, de här gubbarna. Varför gjordes ingenting liksom? Varför var det ingen som sa något?
Dels är det ju lite tidens tand också, eftersom det här utspelas under så många decennier. Det finns ju överlevare, eller kvinnor som har överlevt den här kulturprofilen för liksom 20-30 år sedan. Och på den tiden så pratade inte om de här sakerna överhuvudtaget. Och sen så var det lite, ja men lite tafs. Det är väl inget farligt heller. Det är väl ingenting att snacka om. Och många av de här kvinnorna har inte vågat berätta för någon. Det är ingen som har sagt någonting. Så de värsta övergreppen är det ingen som vet om. Utan det alla har sett är ju ett olämpligt beteende. Tafs då. Ja, och så. Det är många som har sett.
Ja, inklusive jag.
Så att många som såg det här kastade ut honom från klubbar och fester. Eller sa faktiskt ifrån, och då hotade ju han också den här kulturprofilen. Hotade ju folk som kastade ut honom och sa, vet du inte vem jag är? Jag är gift med en av ledamöterna, jag kan förstöra din karriär. Och det där trodde ju folk, så det är klart att du inte säger någonting. Han använde sig av hot också.
Ett problem i hela berättelsen är ju just det här att Katarina Frostenson aldrig har uttalat sig, eller har hon det?
Hon har skrivit 3 böcker. Och där skriver ju hon mellan raderna, så på något sätt svarar ju hon på det här.
I boken K skriver Frostenson en 268 sidor lång självbiografisk betraktelse över den turbulenta perioden.
Katarina Frostenson har ju liksom visat för ett enormt förakt, tycker jag, för oss kvinnor som har blivit utsatta. Och en blindhet för sin mans beteende som liksom inte går att ursäkta. Det är, om hon inte var en möjliggörare då, så är hon det idag.
Hon är övertygad om sin mans oskuld.
Vad står det då?
Jag ska läsa en passage som tar upp just det här. Dagens Nyheter har satt ihop en historia som ges ut den 21 november. Man har sökt och samlat in personer och gör sig till språkrör för vad som framställs som vittnesmål. 18. Samma antal som Svenska Akademins ledamöter. D. Aderton luftar sin klagan om oförrätter och övergrepp av olika slag. Här får de framträda anonymt med groteska överdrifter, lögner och förtal. Vad är det för saga? För drama? Det är en kabal. Det är ränker. Och kvinnorna vill kalla sig furier, hemgudinnor. Men flertalet är megärer, de avundsamma.
Då är ju hon jätteobehaglig.
Ja, hon lever väl, och det är där det spekuleras hejvilt om hennes roll i det här. Mm. Och en del som är med i dokumentärserien säger väl att hon är kanske medberoende.
Mm.
Andra teorier. Och många tycker att hon är en stor del av tystnadskulturen också. För hon måste ju ha vetat om det här, säger en del då. Men mycket rykten och spekulationer, man vet inte egentligen allt. Och böckerna får väl vissa svar, men absolut inte alla. Så att jag tror att det är många som är nyfikna på henne,
men det känns ju också som att det är, liksom, det är ju väldigt många i akademin som är en del utav det här, är det inte det? Alltså om man nu tycker att hon är en del utav det, så är det ju de andra också det, eftersom ingen har sagt någonting.
Nej, men dels gick ju Sara Danius ut i en presskonferens och berättar efter ett möte hon har haft. Hon var ju ständig sekreterare då. Hade möte med sina ledamöter, och efter det hade hon en presskonferens där hon kliver ut och berättar att vi har vetat om, det är fruar, det är döttrar som har råkat ut för den här mannen.
Mm.
Och då berättar ju hon att de visst vet, eftersom de har haft folk i deras närhet som är utsatta. Lite senare, det här som är konstigt, så skriver de en pressrelease där de säger att de inte har vetat om några sexuella övergrepp. Brottsliga sexuella övergrepp, tror jag det står. De är ju slipade retoriskt, så att enligt dem är det ingen som har vetat om någonting.
Men du, har ni fått respons från akademin på dokumentärserien?
Ja, men det är så, ja, men alltså det är så spännande, för att idag i Svenska Dagbladet, nu bara precis innan jag skulle prata med er här, då har Mats Malm, den ständiga sekreteraren, med er nu, efter Sara Daniel, nu har han gått ut och sagt, det här är så, jag vet inte vad jag tog upp det här nu, för att jag skulle vara beredd, för det här är spännande. För det som jag kan gå ut med är att vi hade bokat upp 7 stycken av ledamöterna till intervjuer. Allt var planerat och klart, en hel vecka fick vi vara dem. Både personen som var med innan krisen, under krisen, men också de nya ledamöterna. Vi var med kvinnor för att höra om deras nyhetsarbete. Och vi hade skickat alla frågor innan, och det var tydligt att vi kommer ställa frågor om krisen. De bad om avtalet och fick det innan inspelningen också. De fick allt de ville ha. Vi var så glada och tacksamma att de ville vara med och bli intervjuade. 2 dagar innan inspelningen hoppar alla av. Och då blir jag så arg faktiskt. För jag tycker det är häpnadsväckande oprofessionellt att hoppa av så kort innan inspelningen. Allt var liksom så välplanerat och tyckte vi hade bra kommunikation runt det här. Så då skickade ett argt mejl där jag säger att det här är inte okej. Nu kommer ni verka slutna igen. Ni kommer framstå som slutna om ni inte är med. Och det blir inte bra. Vi är nyfikna på era svar. Kom igen nu. Och då kom ni då 2 stycken av ledamöterna tillbaka. Och det var Erik M. Runesson och Mats Malm. Och då ville de att vi skulle ändra i avtalet. Och då gjorde vi det utan liksom, något större problem. Och då hade vi kunnat göra dag 1. Liksom. Det är inget konstigt. Vi intervjuade dem i flera timmar och de ville inte svara på frågor om krisen. Erik M. Runesson ville inte svara på att han var medlare, han är sekreterare, han kan inte svara på frågor om krisen.
Nej.
Och Mats Malm, den ständiga sekreteraren, ville inte heller svara på frågor om krisen, för han tyckte att det skulle Erik göra.
Ja.
Varför tror du vissa ser den som så svårföränderlig, den skräckmomenten?
Jag har inget svar på det.
Vad har man konkret lärt sig i akademin av det här?
Det är inga svar på det.
Följde du rättegången mot Jean-Claude Arnault?
Inga svar på det.
Nu kom det då ett svar här faktiskt i Svenska Dagbladet precis nu.
Mm.
Mats Malm, The Play-serien ger en skev bild.
Mm.
Och sen han skrivit här en text där han ger sin syn på saken. För att han har fått kritik då. Svenska ekonomin har fått kritik att de inte svarade på frågor av vissa journalister.
Mm.
Och då så tycker jag att vi intervjuades jättelänge. Men de har bara tagit med frågor när vi svarar. Vi vet inte. Det finns så många mer, fler svar. Liksom, blablabla, massor om det där. Och grejen är, oavsett vad, ja, vi har klippt bort jättemycket material. Det har vi gjort med alla vi intervjuat. Vi försöker ju liksom ställa så mycket frågor som möjligt så att vi får ett heligt grepp om den här personens historia. Så att vi kan sammanfatta det sen i svaren på ett bra sätt. Och du klipper ju alltid tv-program.
Jo, men det är väl
annars skulle vi ha 100 timmars material till denna dokumentärserie.
Absolut.
Oavsett vad, var det inte fråga om krisen. Det spelar ingen roll vad han säger här.
Men de, för att krisen kvarstår ju hos dem. För de måste ju försöka typ återupprätta sitt anseende. Och det här har ju såklart inte gjort saker och ting bättre för dem. Men det är väl liksom så här, alltså det är en sån gammal gubbig tillställning. Det är svårt att liksom ha en sån grej i dagens samhälle.
Ja, men många tycker då, jag ska säga en grej till om artikeln han har skrivit här. Och så här. Vi erbjöd även intervjuer med Åsa Wikfors och Inge Carlberg, vilket är två ledamöter som kom in efter krisen då, för att bredda perspektivet. Men bolaget var inte intresserat av att intervjua de kvinnliga ledamöterna. Jo, det var vi ju. Men de hoppade ju av innan.
Mm,
alltså Åsa Wikfors stod på vår lista och henne skulle vi intervjua. Hon var inbokad. Inge Carlberg tackade jag alldeles för kort in på inspelningen, för då hann vi inte förbereda oss och göra ryset på henne som vi gärna vill göra på de här personerna. Det är seriöst.
Ja, men gud, alltså det är så himla, himla otroligt i alla fall att du har gjort det här. Både Issa och jag tycker att den är liksom helt otrolig. Jag har läst lite så här trista kulturrecensioner som inte riktigt verkar förstå.
Eller inte vilja förstå.
De vill inte riktigt förstå, för att de liksom har en annan... Men det här är ju inte heller för kulturrecensenterna.
Nej, exakt. Och alla får ha rätt att ha sin åsikt och tycka och tänka. Och de får representera hur de vill.
Självklart.
Men en kommentar på det bara, så är ju kulturfolk
som representerar det här. Exakt.
Och de många kan jag se när jag läser recensionerna handlar om att de tycker att den är för kommersiell egentligen. Det är det jag säger, för internationell. Men det här
är det jättebra betyg.
Det har varit jättefina kommentarer från dem man vill gå och titta.
Det är det enda som räknas.
De gör det för. Och det absolut viktigaste topp ett är att kvinnorna som är med och berättar om sina historier, att de är nöjda. Mm. De känner att de är med i ett bra sammanhang. Och där,
de är så modiga. De är så modiga, och det är nummer ett, att de kommer ut med sina berättelser. Ja. Puss och kram. Vi ringer sen. Puss. Hej.
Nej, men hallå.
Vänta. Issa ska säga en grej. Vänta. Ja.
Jag ska säga puss och kram till Martina och till Kristoffer.
Ja.
Puss, puss.
Puss och kram.
Puss.
Hej.
Hej.
Issa och Filip.
Så är det.
Var hon tvungen att säga då?
Mm. Jag vill verkligen rekommendera den här serien. Jag tycker den är riktigt bra.
Ja, The Price of Silence på Viaplay.
Och vårt fantastiska samarbete med inredningsskolan Wittstock fortsätter.
Ja, och du vet att det är Sveriges ledande kursarrangör inom inredning och styling.
Mm.
Både för dig som vill arbeta professionellt med inredning och för dig som vill lära dig mer för att lyckas med inredning hemma.
Jag skulle säga att det här är mig de pratar om. För att jag både tänker att jag skulle jobba mer med inredning när mina barn inte tar lika mycket av min tid. Men också att jag vill lyckas ännu mer med min inredning hemma. Jag älskar ju inredning.
Mm.
Och alltså så här, man blir ju aldrig fullfjädrad. Det är så sjukt bra att gå en kurs och få ännu mer liksom koll på... Ja, men få en aha-upplevelse liksom. Allt från liksom färgsättning, hur man ska möblera ett rum. Du har lite haft ett problem med rumsuppfattning, va?
Ja, men grejen är att det finns ju så mycket att lära sig. Alltså som hobbyinredare så att säga. Men alltså just så här, jag är ju nu på avsnittet om ljussättning till exempel. Mm. Det finns ju någonting alltså, som alla har sagt så här. Det måste finnas 7 lampor eller 7... Ja, ljusslingor i ett rum så att säga för att det ska bli vara mysigt.
Nej, men jag vet, och det här är ju någonting som folk inte riktigt förstår, framförallt inte här i USA känns det som, men man behöver väldigt mycket lampor i ett rum för att det ska bli liksom mysigt och hemtrevligt och snyggt, och det kan också vara modernt, och även om det är modernt kan man ha massa lampor, för det gör så sjukt mycket med rummet att ha mycket belysning.
Men och ett normalt stort rum behöver ju, alltså det här har jag lärt mig av att börja på hobbykursen. Mm. Alltså ett normalt stort rum behöver 5-7 armaturer för att få bra ljussättning. I rummet stort behövs det 7-9 armaturer.
Det här är verkligen, nu måste jag ut och handla mer lampor. Alltså, det är det leder till.
Ja, men det är ju...
Nej, men det är väldigt bra, och man lär sig någonting hela tiden när man tittar på det här kursinnehållet.
Ja, och plus att man kan göra det i sin takt, när man vill, från vilken del av världen man vill.
Mm.
Nästa kursstart är den 3 januari och med koden THISIS40 får du 10% rabatt på yrkeskursen certifierad inredare och homestyling samt hobbykursen. Grundkurs i inredning och styling. Jag kommer gå hobbykursen. Karin, eller jag går redan hobbykursen. Och Karin kommer gå förmodligen på bägge.
Mm, absolut, det kommer jag absolut göra. Man går in på inredningsskolanvittstock.com. Inredningsskolan Vittstock med W.com. Rabatten gäller till och med 31 december och antalet platser är begränsat. Så det är först till kvarn som gäller. Så gå in där nu och boka upp er och maxa allting med inredning.
Ja, och så som det var för mig idag. Jag ville inte gå hemifrån för att jag tyckte att det var så mysigt i alla hörn. Det är ju det.
Exakt. Det är det man är ute efter.
Det är det man är ute efter. Och det, ja, då hade jag lärt mig lite av ljussättning kvällen innan. Ja,
det kan också vara så att man är jävligt trött och irriterad på sin partner som förstör ens inredning. Man kan ge en sån här utbildning i julklapp till
Till hem, julklapp.
Så att den liksom... Så att man blir helt förvånad över vad den personen sen har gjort. Gå in på inredningsskolanvittstock.com.
God jul!
Ska vi gå vidare till något mycket, mycket, mycket ytligare? Beauty, eller?
Ja! Beauty tips.
Ja, men jag har någonting idag.
Ja.
Jag har ju tipsat om Rodial förut. Nu är Rodial tillbaka på banan.
Nej, är Rodial tillbaka igen? Vad kul.
Ja, men jag har börjat köpa väldigt mycket Rodial grejer.
Ja, men de är ju väldigt snygga också. Alltså klassiska förpackningar.
Ja, men och det är väl ganska bra priser. Det är inte jättebilligt, men det är liksom någon slags mellanläge. Men jag har ju börjat använda väldigt mycket Rodial-grejer. Jag tycker liksom att allt jag köper från Rodial är jättebra. Väldigt bra kvalitet och saker som sitter väldigt bra.
Mm.
Jag tipsade om de här läppennorna för några veckor sedan. Nu idag ska jag tipsa om ett väldigt snyggt puder. Som heter Rodial Instaglam Compact Deluxe.
Åh, man vill ju alltid ha puder.
Men det här är ett puder som inte gör att man ser torr ut. Utan det är lite liksom glitter i det. Men det är fortfarande inte som en highlighter. Men det är som liksom en blandning mellan en highlighter och ett puder. Och det blir inte kladdigt. Men man får liksom en ganska härlig frisör. Så det pudret vill jag verkligen då rekommendera. Och med det så använder jag deras sjukt snygga Rodial Toffee Matte. Som är den här lilla burken här. Pudret är den stora och så är den här lilla. Det är ett bronzing powder som jag kör som rouge. Så det är som 2 olika nyanser i en. Så när du kör borsten i så mixas de tillsammans. Ja, de blir väldigt snygga och naturliga på kinden.
Nej, men för grejen är, jag vet inte vad... Du vet ju vad mitt problem är när jag börjar dricka vin. Är att jag ofta får precis som min mamma, lite som så att få röda 5 kronor.
Men det är, alltså, så här, det är jättevanligt bland skandinaviska människor. Du vet ju vad det är, det har jag sagt till dig förut.
Men jag är ju inte en skandinav.
Nej, det är du ju inte. Jo, det är du. Du vill halvskandinaven då. Det är ja. Ju det. Och det kommer
ja,
ju säkert.
Okej, då har jag fått det här av min mamma.
Ja, det är ju
jag
har fått det här av min mamma. Vad är det heter? Alltså det blir ju att blodkärlen öppnar upp.
Det är inte
det. Nej,
sås,
men det är att blodkärlen öppnar upp väldigt mycket när man dricker alkohol. Och när det blir så kallt ute och massa grejer. Det är ja. Så att blodkärlen
och då,
öppnas och stängs.
När jag tar, då sitter jag och har det svintrevligt. Mm. Så tar jag ett glas vin. Och då känner jag ju att jag blir röd i ansiktet.
Det hettar till.
Det hettar till. Mm. Och då vet jag att jag har som 2 5-kronor på, i ansiktet.
Ja, då, har du som
då måste jag ju gå ner. Då måste jag direkt ner på toaletten. Ja. Och börja sminka. Alltså börja sätta på ett puder. Mm. För börja sätta liksom någon sorts så här fondej. Alltså det går liksom inte. Utan jag måste ha ett puder som lugnar ner det.
Ja,
och så att puder älskar
det här är nog väldigt vanligt. Ja. Men så det tipsar vi om idag på beauty-sidan i alla fall.
Jättebra, älskling.
Så bra. Men du, ska vi tacka för oss? Och alltså det är ju julafton.
Nej, snart. Men ja, god jul på er. Och nästa
men alltså
gång...
hur sjukt. Och att du och jag, för nu när vi spelar in så är det då veckan innan. Men när ni hör det här, då är vi nästan återförenade på våran...
En dag, ja, en dag
på Beverly innan. Hills på juldrink imorgon.
Nej, jag åker ju på tisdagen, så jag kommer ju på tisdagen. Det kan ju hända att du måste åka upp till Sunset Mercury och ta ett glas champagne
ja,
med mig.
Ja. Och sen senare då i veckan på fredag så är det julafton. Och då sitter vi alltså här tillsammans och liksom äter god mat. Vi babblar och chitchattar och barnen...
Nej, vi kommer inte prata någonting alls. Vi kommer inte prata någonting.
Jo, men och jag är lite orolig för hur du ska packa. För du vet att det är väldigt kallt.
Nej,
här.
Men men det spelar ingen roll. Jag ska shoppa så... Jag ska shoppa som fan! Och så ska
du gör så här som Henrik. Du åker liksom traveling light med en liten handväska. Och sen köper du allt på Rodeo Drive när du kommer fram.
Det är inte bara en person jag ska flytta för. En person jag ska... packa för, utan jag ska ju packa för alla barnen också.
Mm. Kan de inte packa själva eller?
Jo, alltså Selma och Oggy kommer göra det, men Greta och Gösta kan ju inte göra det.
Jo, det är klart de kan.
Kan de?
Det är väl kul att se vad de har.
Jo.
Alltså... Vet du, jag låter mina barn packa själva. Nu till Ellie, jag packar nästan aldrig till henne. Hon packar sin ryggsäck. När jag åker upp till stugan, det här är så kul att se vad hon har tagit med sig. För då hon går ändå aldrig med på vad jag vill att hon ska på sig. Så jag har liksom gett upp. Hon packar sina konstiga kombinationer. Hon ser inte klok ut.
Alltså herregud, de har så dåliga stilar. Så att
det är inte klok. Alltså... Men det är ju ingen idé att man själv packar då. För hon kommer ändå inte använda det.
Nej, jag vet. Gretas klädstil, det är beyond.
Nej,
alltså.
Det är inte beyond Ellie. Ellie är one step ahead.
Jag har sett lite bilder som har gjort mig lite oroad på Ellies stil.
Ja, nej, det är
ändå gulligt.
Gone mad.
Det är ändå gulligt.
Ja, men det är ju så här, och jag säger att jag har gett upp, men det har jag inte. Det är ju bråk varje dag, men det är ju fortfarande så här, det är helt jävla meningslöst att bråka om. För det är så här,
mamma, vadå den här bonpoint-klänningen?
Ja. Så är det.
Nej, vet du vad det är? Det är vad det är.
Det är vad det är. Och nu kör vi den här underbara låten med Blake och Gwen. Och så hoppas vi att vi har det lika mysigt som dem på jul.
Ja, och vi hoppas att Blake inte blir Anders Borg. Och att Gwen fortfarande är pinuppa och sjukt härlig.
Mm, och vi hoppas att våra män tittar på oss som Blake tittar på Gwen.
Ja, exakt.
Puss och kram. God jul. We love you.
Hej då! I wanna thank the storm. Christmas. Thought I-
yogamatta är på väg till dig. Som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn. Ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.